När du var liten, Britta, då bodde du...
I Piteå bodde jag då. Och det första jag minns därifrån, det var en flicka som vi hade till hjälp. Henne fick jag följa med hem på kvällarna ibland när mina föräldrar var borta. Och de hade en liten gris som var, han var dvärg helt enkelt. Han växte inte mer, han var som en liten hund. Han bodde inne i deras velor i köket. Och där sprang jag omkring på köksgolvet och jag var döförskräckt för grisen på den. Så jag kröp upp och på en bänk och satte mig. Grisen kom. Och sen kom jag ihåg ifrån midsommaraftonsdans. Mina föräldrar skulle gå bort och dansa i en lada. Och de tog mig med och säng och alltihop. För jag måste ju sova på natten. Jag var väl inte med. 3 år lite drygt. Och jag somnade ju gott fastän de spelade och dansade. Jag låg i min säng i en liten lada bredvid där. Så jag låg inte på samma ställe där de dansade precis. Men jag somnade gott. Och sen vaknade jag på morgonen när de bar mig hem över stock och sten mitt i skogen. Satt jag upp i sängen och såg mycket yrvaken och förvånad ut. Vad ska vi säga mer om? Så brukar jag väl, min mamma och jag, vi brukar sitta framför kakelugnsbrasan ibland. Steka äpplen. Och så kunde man se råttorna kila där bakom. Bakom kakelugnen, för det var ju varmt och gott. Så där sprang de in och de sprang över golvet. De var inte rädda för oss.
Var det vanligt att det fanns råttor som husdjur i hemmen?
Det var inte alls ovanligt. Det var hemskt golvkallt. Där var nog bra stora hål i hörnen, tänker jag. För det var ett gammalt hus. Ja, sen fick min pappa förflyttning till Örnsköldsvik. Så då flyttade vi dit 1916.
Hade du några syskon?
Nej. Jag hade inga syskon. Där inte, det fick jag inte för senare. Så jag var ensam då länge. Och Örnsköldsvik, ja. Där hade far en kurskamrat, en annan jägmästare. Men han dog ganska snart och han hade rätt stor familj, att man hade 7 barn. De var väldigt, det var käcka ungar, trevliga. Jag var ofta där och lekte med dem där. Jag minns vi skulle leka i deras lekstuga. Men det gick inte bra, för det var uppdagats att det var en massa vägglöss i den. Så där fick inte barnen hålla till, utan det blev vedbod sen istället. Men hos dem satt vi också ofta och stekte äpplen framför kakelugnen. Och så minns jag, tyckte det var väldigt konstigt, de hade ingen eldgaffel. Så de rörde om i brasan med en gaffel, en ovanligt lång vanlig gaffel, matgaffel. Så ordnades det med också att det stektes äpplen där. Vi hade väldigt roligt där. Jag minns att jag trivs, jag ville aldrig gå hem därifrån, utan jag grät bittert när vi skulle gå hem. Och det var ett fasligt liv. Och då brukade de skrämma mig, för det bodde 2 poliser mitt emot. Ja. Vill du följa med hem så ska vi säga till polisen att de kommer in här och tar. Så tog jag inte muck. Ja.
Vägglös. Känner du till att det fanns på andra ställen vägglös också?
Oh ja, det fanns när vi kom hit. Inte här, inte, men vi såg idag. Jag var ju ofta där i Fyrbo och lekte. Jag hade min bästa vän där. Satt in hos henne och läste Allers. Då kom de. Det brydde ju inte jag mig så mycket om, utan jag skulle läsa Allers. Ja, vi kom hit till 1917, kom vi till Markmyra, ja. Och då minns jag att jag följde med. Vi hade 2 husdjungfrur. Nej, vi hade 1 jungfru då, jag, och hon skulle ner och tvätta fönster när det var färdigt med reparationen i Sofiedal. hade vi choklad och smörgås och satt på golvet och åt det. Skulle tvätta fönster och göra snyggt efter hantverkarna. Och det var rätt vanligt att i köket sen när vi har flyttat in att det kom råttor och sprang upp. Det var en sån här, jag hade inte vatten inlett utan det var en pump. Man fick stå och pumpa upp vatten. Och där var ett stort hål vid pumpen, där kröp råttorna upp och så killade de över golvet. Och det var såna här par tre decimeter långa råttor. Och jag fick en katt. Kattunge där, han var väl halvvuxen ungefär. Han kom in en dag stolt med en råtta som var lika stor som han själv. Och la på i farst. Det tyckte jag ju var väldigt duktig katt, det måste man säga. Och sen från Sofiedal kom jag ju i synnerhet. När jag blev lite större fick jag ju vara med min pappa ut och fånga kräftor. En härlig bäck som rinner förbi Sofiedal och där fanns massvis med kräftor. Jag tror första kvällen fick han 18 tjog första gången han var ute och fiskade överhuvudtaget. Då var väl inte jag med, jag var väl lite för liten då. Men sen efter några år så brukade jag få hjälp honom. Då gick vi med, då la han först ut burar i varje krök av bäcken och så gick vi med små hovar emellan. Det var väldigt spännande. Och ta upp dem där med en sån där lång käpp med en klyka i ändan. Så ta försiktigt och så inte de smet innan man fick upp dem. För det var ju inget lock på dem där inte. Och satt de där åt på strömmingen som vi hade för bete. Och det var väldigt gott om kräftor.
Det var inte många som fiskade då?
Nej, inom parken fick de inte gå någon annan. Längst bort naturligtvis, det var ju ett stort område, det har väldigt stort tomt i Sofiedals herrgård då. Du vet, den är ju halverad nu för att nu går ju vägen igenom, halva trädgården är borta genom att de ledde vägen tvärs igenom det. Men det hände ju inte så länge vi bodde där. Det var det festligaste det med kräftfångst och så sen var det då, du kan ju ha ett par tre kräftsupper varje höst och det åts på stora verandan, den var så stor så där fick det väl rummen 20 personer, duka ett långbord då. Så var det vildvin då i rött som började flamma i höstens färger. Så var det, hade vi hängt upp såna här vackra kräftlykta månar och sånt där. Jag minns det ett år i synnerhet och det var ju inte bara kräftor utan det var ju mat också till dessa kräftsupper. Och ett år i synnerhet då gick allting i rött. Då var det kräftor och så var det rostbiff och så var det hallon. Egna hallon efteråt. Vi hade ju ett jättestort hallon där som man kunde plocka. Nästan hur mycket som helst. Det var verkligen.
Hur mycket hjälp hade din mor för att sköta detta?
Hon hade en kokerska och en husa. Och sen var det en gubbe som var utlärd trädgårdsmästare och gårdskarl. Han fick bära en ved varje dag. Två gånger om dagen på vintern tror jag. För det var ju tre, fyra vedårar som skulle fyllas varje dag. De var ju inte tomma naturligtvis på ett dygn. Men de stora kakelugnar skulle eldas två. Det eldades en brasa på morgonen och den lades på. Och så sköts det spjället så det höll. Det var ju väldigt stora kakelugnar. Det var högt i tak, alldeles hemskt. Och sen på eftermiddagen eldades en brasa och så lades den på också. Det var tungt och ändå var det aldrig över så varmt. Jag minns jag var som en isbit om händerna jämt där. Jag var aldrig varm. Alltid iskall om händerna. Men det var något särskilt i alla fall. Men det där. Högt i tak och härligt.
Hur länge ska man vänta innan man minskar draget i en kakelugn?
Ja, det ska ha tagit sig ordentligt. Det ska ha tagit sig. Men jag minns att när vi eldade då, åtminstone i början, då satte vi alltid träna. De sattes rakt upp så här som las i det. Ja, de sattes och så en del och så en liten håla i som man satte in töre. Sån där torve, det brukar min gamla farfar som alltid var hos oss på somrarna ett tag. Han gick och samlade torrstubbar, sen hade han göra och klyva det i små fina stickor då. Och sen kunde man ju spänta stickor själv också. Och näver hade vi för det mesta björkved, så det fanns alltid näver att tända i. Och sen ska man se till att det tog sig ordentligt. Då kunde man skjuta spjället lite grann. Men inte för mycket för rosare. Sen fick man ju dra till det allt eftersom då.
Din farfar, hade han några fler arbetsuppgifter när han hälsade på er?
Nej, han var ju gammal. Han var ju bra mycket över 70. Då redan. Ståtlig gubbe. Väldigt, väldigt rar och sådär. Och jag tyckte om han hade mycket skinn som hängde under hakan, det brukar jag dra honom ibland och skratta bara. Han hade ingen skägg eller jag tror inte han hade mustasch ens, nej. Ja, han tog sig själv till detta med törstubbar. Och så brukade han snickra små bänkar och sätta upp i parken. Vi hade ju ett badställe där borta. Där gjorde han i ordning två bänkar då mellan björkar. Och så ett par ställen till som man kunde sitta där och njuta av alla vitsippor och sånt på våren. Och på sommaren var det ju mycket björkar och alar var det som växte där. Betydligt mer vatten i bäcken då än vad det är nu. Så brukar alltid herrarna på hösten när vi... kräftsupen här, och så brukar de skoja att jaha, här är stora, det var inte små kräfter, de var stora som små humrar en del. Jaha, jag förstår, det här har Claes tagit upp vid badstället där bissarna har badat hela soffan. Det var lite sant, de fanns lite överallt. Och jag minns en gång när far hade glömt en bur. Han glömde att ta upp den alltså, den brukade han ta upp mitt i natten, 12:30 sådär. Det var det sista han gjorde innan han slutade. Då hade han glömt den, så kom han ihåg det på morgonen, gick ut 5. Då var den så full så att det var fullt ända upp i manschetten. Det var väl mer än ett tjåg i den där. Med kräfter. Ja, då kröp ju utanpå och de hade precis börjat bli ljust för han hade fått stå kvar. Hade de ju krupit ut för att se dem det där hålet. Men de hann inte utan han fick upp hela den där. Och sen något som var väldigt festligt på Sofiedal, det var också när man fick hem en halvgris före jul och det skulle göras korv i alla fasoner. Det gjordes ju en halv sån här tvätt. Bargan stor hejare kunde den rumma. 25 liter, halva den var med korvsmet. Därav blev hälften bräckkorv och hälften blev kokkorv. Det var bara det att man spädde det lite mer när det skulle vara kokkorv, för den smeten ska vara mycket lösare. Det var rysigt spännande att se på det där och hjälpa till när man blev större. Fick man hjälpa till och köttkvarn blev stoppat genom det. Resten, vad heter de här nu? Prickiga korven, vad kallas det nu? Ja, det som man har till smörgåsmat. Det stoppades i raka skinn och det stod moran och stoppade för hand. Hon trädde upp skinnet på en servettring. Så stod hon och stoppade för hand i sådana här långa korv. Jag vet inte hur hon kunde få ner i botten. Jag måste väl ha haft någon lång pinne att peta ner med. För de skulle vara hårda, de där välstoppade skulle vara väldigt hårda. Men det var väldigt skojigt. Så sen när man bakar kakor, när jag blev större fick jag ju baka alla pepparkakor. Både djur och hjärta. Vi brukar baka så stora satser så för det mesta hade man ända till påsk. Från jul till påsk då var sådana här burkar fulla. 6 olika sorter och så pepparkakor och så vart det saffransbröd. Och julaftonsmiddagen åt vi alltid nere i köket. Köket låg i källarvåningen där. Och det var dopp i gryta och fullt smörgåsbord, skinka, lutfisk, gröt. Och sist smörbakelse. Min pappa skulle alltid ha en smörbakelse, de var ju hemgjorda. Det var såna här, man tog ut ett runt mått och så la man äppelmos och så vek man över. Det gick inte om inte han fick en smörbakelse det sista på måltiden. Och man var så mätt så man orkade knappt röra sig sen. Och sen var det ju stort gottebord med nötter och choklad och äpplen och allt möjligt. Russin, mandel.
Var det någonting på julbordet som ni hade som man inte hade här i trakten runt omkring? Som ni hade tagit med er från dit?
Nej, det minns jag
inte. Det minns jag inte särskilt, utan det var nötter och russin och frukt. Nej, jag kommer inte ihåg något specialrätt eller något speciellt vi hade inte, utan det var det vanliga som fanns. en julafton minns jag på morgon, då var det, vi hade hund, vi hade ett tag två hundar till och med, men flera år hade vi bara en sån här jämthund. Della, en tik. Det var, jag fick henne som valp, men det var ju hela familjens hund, fast egentligen var jag som fick den. Och då kom hon in, då kom de, släppte de in henne till mig på morgonen innan jag hade vaknat. Jag visste ingenting om att det skulle bli någon hund i huset. Då hade de varit ner, moran och far till Valbo station och hämtade detta lilla djur. Hon var väl ett halvår ungefär. Och så släppte de in henne genom dörren, hon kom inrullande. Hon var nervös och hade rest ifrån Östersund och så att det blev en stor pöl mitt på golvet. Men jag var jävligt glad, för jag tyckte mycket om hundar. Grisar var jag alltid rädd för, men hundar tyckte jag om. Och katter med. Jo, en morgon då, en julaftonsmorgon, då hörde vi ett himla liv i köket. Hon skällde. Så jag måste ju ner och titta, men vad är det med Della, sa jag, varför skällde hon? Då hade Märta klippt ur och klistrat fast på spismuren en sån stor katt, svart katt. Med svans, det var så här. Då stod hon och skällde. Den rördes utav spisvärmen lite smått. Svansen gick så där. Och hon stod nedanför spisen och illskällde på denna katt. Hon tyckte inte om katt. Hon skulle alltid jaga dem fast vi hade katt själv. Inomhus var de så snälla och stod bredvid varandra och åt. Fredligt. Men se ute skulle hon jaga dem. Upp i träd helst. Och en gång hände att hon satt en halv dag och skällde på en katt. Sen kom hon in på kvällen och var alldeles slut i stämman. Hon kunde inte få fram ett djup. Och sen var hon väl, tror jag, dålig halsen i ett par veckor. Hon gav sig aldrig. Man gick dit och hämtade henne. Fort man släppte så var hon där igen. Hon var alldeles omöjlig med det. Ja, vad ska vi annars hitta på och prata om? Jag vet inte. Det var slakt. Och sånt där, ja.
Var det fler släktingar som kom och hälsade på er?
Ja, på somrarna brukar alltid min äldsta moster komma. I augusti månad. Hon var anställd på Norstedts i Stockholm. Och hon hade alltid semester på Sofiedal. Hon njöt av att gå i hallonlandet och plocka hallon. Och vinbär tyckte hon också mycket om. Och så satt hon och snoppade de där svarta vinbärna och fick alltid en burk sylt med sig hem. Hon tyckte det var så gott. Och hallon var rysligt förtjust, men hon var så rädd för hallonmaska. Så hon satt så här och så var hon lite där rydd. Satt och plockade i vartenda bär, vartenda mask skulle plockas ur. Ja. Och sen var hon väldigt utsatt för myggen, för det var gott om mygg där. Det var mycket lövträd runt bäcken där. Så att, alltid när hon satt ute på eftermiddagar och kvällar och kom myggen. Och då så klämde hon till dem och så la hon upp dem på bordet som avskräckande exempel. Men jag tror inte några andra myggor brydde sig om det där, fast hon la upp långa rader. Och sen, som sagt, brukar min farfar, så länge han levde, kom han och hans lilla hushållerska. Han var lång och ståtlig, hon var knappt, hon var väl lite mer än hälften så lång som han. Hon var ovanligt liten, morsk småländska, hon lagade hemsk god mat. Så det var ju alltid lite strid mellan Märta och henne, för klart var och en höll på sitt. Men Märta tyckte ju inte hon hade den rätta smaken på maten, inte. Men det gick ju någorlunda i alla fall. De råkade inte luven på varandra.
Kommer du ihåg någonting av din mormor och morfar?
Nej. Jag var inte året. Jo, min morfar kommer jag ihåg något, men han var aldrig hos oss. Han var hos min yngre moster som var tandläkare i Hedemora. Hedemora var jag rätt mycket som liten också. Hälsade på där. Och hon hade alltid en katt också som jag gick och bubba och bar på. Och där var min morfar sina sista år. Han bodde hos henne. Ena benet var rakt på honom, så han haltade när han gick. Jag minns att han satt gärna i en gungstol och då kvättade jag upp och satte knät hos honom ibland. Och så hade han något sån här, ett ägg som var flera ägg i varandra. Och det där tyckte jag var väldigt konstigt. Det begrep jag inte riktigt hur det kunde vara. De tog isär och så var det ett till och så isär och så tog de ett. Fanns det ett ägg till? Det förstod jag aldrig riktigt.
Du hade ett gott förhållande till din moster?
Mycket. Hon var mycket förtjust i mig. Det var. Jag minns jag hjälpte. Hon hade något litet. Hedemora var ju en väldigt liten stad och så de hade små land inne på gårdarna. Det var såna där gårdsportar och höga staket så till varje, eller till många hus, inte till alla, men där hon var bodde där fanns det, minns jag. Hon hade en liten blomsterland, hon hade planterat lövkojor och vad det var mer. Och jag i mitt nit, jag hade sett någon som gick och rensade ogräs där. Jag gick ju ner igen när jag inte hade någon annan. De hade inte ögonen på mig då, jag var väl kanske 5 år då. Gick jag ner och skulle rensa åt henne. Jag tog ju bort alltihop. Då var hon inte glad på mig. Inte. Hon grälade väl på mig lite då. Men hon förstod ju också att jag begrep inte vad som var ogräs och vad som var blommor. Men det var alltid, det minns jag, det var något särskilt. Och när det var lunchdags, då kom hon ju utifrån sin. Hon hade ju lunch då en timme eller vad det kunde vara. Så hon hade inga patienter då. Då dracks det alltid choklad. Åt smörgås och bullar till det. Och dessemellan satt jag väl ute i själva, ska jag kalla det, verkstaden där de gjorde löständer och sånt där. Fick jag gamla sådana som satt på någon sorts svarta vaxkartor. De fick jag leka med. Ja, de var använda. De hade kunnat gått sönder, gått bitar av och sånt där. Så de var, skulle bara slängas. Och det där tyckte jag var väldigt skojigt att leka med. Jag minns, jag mockade ner i. Det fanns gummiskålar som de gjorde sån här kritblandningen. Blanda krita och vatten. Och skulle de ligga i det där till det stena. Jag vet inte vad det var för mening med det. Men jag fick i alla fall. Och det gjorde jag med de där gamla tänderna också. Jag tyckte det var hemskt skojigt det där. Och ett tag hade hon ju som assistent där. Tekniska assistent, vad ska jag kalla det för. Kerstin Thorborg. I sina unga dagar. Hon kände hennes föräldrar. Pappan var. Han var redaktör på Hedemora tidning. Så hade hon 2 äldre bröder. Kerstin Thorborg. De hade mycket vackra röster allihopa. Pappan med. Och mamman var en liten, sirlig tant. Hon var väldigt rar, minns jag. Vi var väl och hälsade på dem då och då. Och då såg jag väl middag ibland ännu. Och då hade de ingenstans där de kunde lägga mig. Utan jag fick ligga på 2 stolar, det minns jag tydligt. De satte ihop 2 stolar så här. Och så bäddade de då med filt och kudd. Och där stod jag middag. Det gick bra det. Hade de en liten brun tax som hette Hellman. Och den var jag väldigt förtjust i också, minns jag.
Du är född 1911.
11.
Och du kom 17 till Sofiedal.
Ja, 17 kom vi till Mackmyra kan man säga. Mm.
Och hur länge bodde ni i Sofiedal?
Mina föräldrar flyttade därifrån 47. Far blev pensionerad då, från sulfiten. 62 års ålder. 63 var han förresten. Han född 84. Så de bodde där till 47. Och då blev den stor, men då var ju inte jag hemma. Då bodde vi ju nere i 47, ja, bodde vi. Då bodde vi i Närke. Hade man ju varit gift några år.
Du gifte dig
i
1935
gifte jag oss. Djursholm, Danderyds kyrka var det vi vigdes i.
Och så bodde ni sen i Djursholm?
Sen bodde, nej, vi bodde aldrig där. Min farbror faste bodde där och far tyckte det passade bra att ha bröllopsmiddagen där. Så vi var på restaurangen där i Djursholm då, och middag efteråt var bara släkten. Och så en god vän till mig. Och sen flyttade vi, bodde på Drottningholm först 2 år. Bengt var slottsbokhållare där. Och sen flyttade vi, arrenderade en gård ute vid Mälarhöjden. Bredäng förresten, som nu är stort bostadsområde med höghus och allt. Det var det 3 gårdar som Stockholms sjukhem ägde. Det var, heter de nu, Slätten och Bredäng och Sätra. Så vi arrenderade mellangården där. Det fanns inget ljus utan det var såna här radiuslyktor, om du vet vad det är. Det är sån här med strumpa som lyser. Det var hemskt bra ljus. Det var nästan bättre ljus än sån här lampa. Men det var ju sånt där man skulle stå och pumpa och tända på varje gång. Och ändå gick kraftledningen bara en liten bit därifrån. För det fanns en liten café som hette Sätrastugan. Där var ofta sån där pjäkstans. Då kom det ungdomar på vägen där. Den gick ju in i skogen, den där vägen. Smal väg. Och på hösten en gång minns jag, det var kolsvart i november. Det hade inte kommit någon snö. Och de kom in och frågade om vägen till Sätrastugan. Ja, det är bara att gå en bit till, sa jag. Så är ni framme där, det ser ni. Men hur kan man bo här där det är så hemskt mörkt, sa de. Det fanns ju inga lampor, ingenting. Nej, det var så svart. För jag minns jag gick ifrån stan, eller ifrån Mälarhöjden en gång. Man åkte spårvagn dit. Och sen var det väl, ja, drygt 20 minuters väg ut till vårat ställe. Och då fick man ju gå den vägen. Och då var det så svart så jag såg inte vägkanterna nästan. Utan jag fick gå på känn faktiskt. Inte en lampa, ingenting. Utan man fick gå ungefär som man tror. Man skymtar ju lite träd på sidorna och buskar så där. Så man fick hålla sig mitt i vägen. Det var ju inte mycket trafik så där på en vardagskväll. Inte som väl. Det var gräsligt svart. Men det var fint där ute. För det såg vi, en gång minns jag vi stod en hel halvtimme mist på söndag eftermiddagen och tittade på älgfamilj som gick och beta vid en ängslycka där. Och alldeles på andra sidan vägen gick man in i skogen, kunde man plocka en massa lillkonvalj. Och det finns ju inte kvar alls nu, det är väl byggt allting. Till och med berget som fanns där då, det var borta också. Och då har de sprängt bort det som vi minns. Och sen låg Segeltorp på andra sidan en bra bit ifrån neråt. Södertäljevägen höll på att byggas, den nya. Så Bengt körde mycket på den. Så hade han en dräng och de körde. Och en gammal gubbe som kallas för Hojtan som bodde in i Mälarhöjden. Han brukar köra åt oss. Och han ville aldrig ha. Jag frågade honom en gång, men ska du inte ha massor? Ska jag inte bränna smörgåsar? Fick han vara ensam, nämligen gumman var på något sjukhem. Nej då, bara jag får pengar till en pilsner eller ett par pilsner så är det bra, sa han. Någon mat vill jag inte ha. Han levde bara på pilsner. Han levde faktiskt bara på pilsner. Han köpte en liter mjölk varannan, var tredje dag till katten. För katten skulle ha mjölk. Men gubben han åt ingenting, han åt väl någon smörgås ibland. Men det mesta han linnade sig på det var ju öl. Och han hade såna här matkuponger och det hade han till särskilt tillstånd att han fick köpa ut öl på det, så att de inte skulle muttra att han inte fick ta så mycket. Men han var aldrig, såg honom aldrig full eller otrevlig på något vis. Han var duktig att köra. Begriper inte han orkar, ja, men han var ju skintorr gubbe. Hojtan kallas för han. Hojta så väldigt nästan. Han sa alltid, kallade alltid Bengt för mäster. Hörru mäster, kan jag få en 2 krona till en öl? Så ett par öl, de kostar inte så mycket. Det var en skojig gubbe.
Kuponger, sa du?
Ja, de fick utav socialvården, så. För han hade ju inget stadigt arbete. Han var väl inte så hemskt gammal, eller jag kan säga gammal han var. Utan han fick kuponger av dem, matkuponger av dem.
Var det här i slutet av 30-talet?
Det var i slutet av 30-talet, ja. Det var det.
30-talet var ju en väldigt svår period i Sverige.
Men jag märkte det aldrig. Vi märkte aldrig något särskilt. Vi hade ju där på Breding, vi hade ju kor, några kor. Hästar, 2 stycken. Och gris hade vi också. Vi brukar slakta en kalv och en gris till jul. Så det hade man ju lite att ta vara på. Då fanns ju inga frys, hade ju inga frysboxar och grejer, utan det var konserverat. Sån här stor konservapparat och koka in på burk. Jag minns jag hade ett helt bord fullt med såna här färsbiffar en gång. Jag tror det var 100 stycken som jag hade skulle plocka på burk och lägga in sen och sterilisera.
Och allt det där hade du lärt dig hemifrån?
Ja, jag har aldrig gått på hushållsskola inte, men Märta var väldigt kokerskan vi hade. Hon var ju väldigt kunnig och duktig, så jag gick som elev hemma i köket. Hon lärde mig både det ena och det andra. Först tyckte hon väl att det var lite besvärligt att hon skulle ha en unge i köket som skulle vara med om allting. Men moran sa till henne det att Britta måste ju lära sig både det ena och det andra. Hon måste ju kunna sånt där. Ja, vad de
menar. Märta var duktig.
Ja, Märta var mycket duktig kokerska. Men sanningen så är hon duktigare med kalasmat, för det roade henne mer. Hon gjorde alla möjliga små finesser, små smörgåsbordsrätter och hemskt fina tårtor. De trodde ju alltid att det var kondistårtor, för det var så fint garnerat. Men vardagsmaten, den var hon inte så förfärligt noga med. Hon älskar peppar mer än salt. Du vet jag, hon till och med pepprade grönsakssoppan, den här vanliga grönsakssoppan. Och då sa moran till henne, för far sa en gång att hörru, du kan väl säga till Märta att hon inte har så mycket peppar i soppan. Det var faktiskt att man satt och fladdrade med tungan utanför munnen, det minns jag också. Ja, moran gick ner, jo Märta, jägmästaren tycker inte om att få så mycket peppar i soppan, inte så. Att det ska vara peppar, sa hon, så hävde hon dit ännu mer. Omöjligt. Det var svårt. Och kaffe var hon inte duktig att koka, för det var så dåligt ibland. Så. Hon var helt förtjust i kaffe hela förmiddagarna. Så tog hon sen skvätt då och hällde på pannan morgon. Och så kunde dricka 4-5 koppar på förmiddagen. Det kunde hon verkligen. Ja, vad ska vi säga mer?
Det var kokerskans revir, köket.
Ja, det får man nog säga. Ja, hon var ju inte... Visst fick man komma. Det var ju väldigt olika hur trött hon hade till jularna. Då jobbade hon ju in på sena nätterna. Så att i synnerhet då för julafton, då höll hon väl på till klockan 3 på natten. Då skulle det skulle en hel lång hylla med koppar skulle skuras. Och det skulle ju läggas juldukar på och sätta och en sån här tallrikskrans runt lampan. Det hade vi en i köket och en uppe i salen, och det band ju. Min mamma brukar väl, och Märta och Elsa, barnsköterskan vi hade när jag fick 2 bröder sen, så hade vi barnsköterskan. Hon var mycket duktig med all sån här där saker. Och då brukar Märta jobba nere i köket, och det sista hon gjorde så gick hon och badade på natten. Och det var ju när hon var halvdöd av trötthet, det var ju inget vidare det heller. Men då kunde hon vara gräsigt tråkig på julaftons förmiddag sen, för då var hon så trött. Så då, och så fort hon var så där hemskt trött, då hade hon hemskt lätt för att gråta. Och då grät hon så hon var alldeles rödflam i ansiktet och hittade alla möjliga fel på oss andra förstås. Så det var lite besvärligt ibland. Men för det mesta så var hon väldigt, hon var ju hos mina föräldrar i 22, ja hon var där 25 år. När hon fyllde 50 så fick hon sån här medalj far köpte åt henne. Vad det nu heter, för lång och trogen tjänst, jag vet inte vad det var för en sort. Och det var hon ju väldigt stolt över att hon fick det. Och sen... jag ska väl prata om oss mera kanske än om Märta. Sen när vi gifte oss då 35, så som sagt så var Bengt 2 år på Drottningholm som slottspokollare. Och där bodde vi i en liten villa uppe på Drottningholmsmalmen. En väldigt skojig villa i 2 våningar. Vi hyrde den då. Och det var inte ett golv som var rakt, utan det är slutt åt ena hörnet. För jag vet, jag skurade på andra våningen ett golv där, och det rann allt upp och ner i ena hörnet. Det var väldigt sluttande. Och vartenda rum så var det var de på olika nivå. Så det var ett trappsteg, 2 trappsteg, och så var det en liten farstu mellan rummen och köket, och där var det 3 trappsteg först. Och sen var det ett till ut till själva köket. Och där fanns det också råttor, för det hade vi fasligt få satt råttfällor. Fick en skrubb där som de kom. Men det var ju väldigt vackert ute på Drottningholm. Men sen ville ju Bengt ha något eget, och då hade han alltid, han och hans pappa hade alltid pratat om det, att farbror skulle köpa en gård och Bengt skulle sköta om det. Så då köpte, var vi ute och tittade på gårdar, reste runt lite och tittade. Vi var i Värmland och vi var lite överallt, men till slut så fastnade han för ett ställe nere i Dalsland. Som heter Torp. Låg ganska avsides. Den låg nere vid Vänerstrand. Det är 25 små öar. Större och mindre hörde till egendomen. Och där bodde vi i det stora huset. Sån där stor rak Dalslandsgård, ungefär som Hälsingegårdarna, samma stil. Och ett stor sal på ena, jättestor festsal på ena gavel. Och sen bodde svärföräldrarna bodde ovanpå. Först bodde de på pensionatet ett tag sedan. De hade bott i Göteborg, men farbror blev pensionerad. Och då flyttade de till ett pensionat en bit ifrån där bort i Åningskog. Medan det byggdes en villa åt dem en bit ifrån vårt, själva gårdens stora hus. Så de bodde på andra våningen först då. De bodde väl ett halvår på pensionatet och sen flyttade de till oss. Och sen när villan var färdig så flyttade de upp där. Och där hade vi ju, ja där hade vi ju både gris och höns, kor och hästar. Och vi brukade ha en granne som kom och slakta grisen då före jul. Och han var väldigt skicklig att slakta grisar. För grisen sa aldrig ett ljud. Han bara gick in och öppnade dörren till stian. Det var ett lite särskilt hus där grisarna, där gris. Det fanns väl plats för 3 grisar där, men vi hade aldrig med en. Och då gick han bara och öppnade grinden och grisen nyfiken gick ut han förstås. Han bara lockade honom lite så här, han tog inte i och drog ut den, för då skriker de ju så gräsligt. Utan han bara gick för och puffade på grisen och nyfiken skulle ju ut i det fria. Och precis som grisen kom utanför då satt han den där slaktmasken för då och smällde upp. Grisen trillade omkull utan man hörde aldrig ett pip på grisen. Det var stillsammaste slakt som man någonsin har varit med om. Så han var väldigt skicklig med det. Det var han verkligen. Och så minns jag pojkarna. De hade väldigt roligt. Våra pojkar. Det var ju... Det var bara 2, Olof och Rolf då. De jagade råttor. De sprang där vid grishus. Ut på väggen ovanpå. Allt lite höskulle så att säga. Det fanns väl lite hö eller vad det var som låg där uppe. Då sprang de... väggen upp för oss upp till det där höskullrotterna. Då stod ungarna där och tittade på det där. Och om de slog ihjäl någon råtta där ibland också. Men det var inga små djur heller inte. De var stora hejare. Och på sommaren, ett par somrar var det väl bodde. Ja, det var sen svärföräldrarna på villan färdiga. Men då bodde Inga, min svägerska. Hon var ett nygift då. Bodde de och äldsta pojken, de bodde i den stora salen där uppe på sommaren. Och det var ju härliga bad, det var 10 minuters väg ner till stranden här i sån där fin sandstrand. Långgrund, nu alldeles förskräckligt, nästan för långgrund. För man vill gå så hemskt långt innan den nådde till midjan på en.
Vad heter den sjön?
Det var Vänern. Så hade vi en ganska stor båt som vi kunde sätta segel på ibland. Annars var det en roddbåt som vi var ute. Och fordomen, det var jag aldrig med någon gång. Tog han var ute till ett par holmar där det växte lilla konvaljer och som plockade. Men det var jag ju aldrig med om direkt. Och på midsommar brukar vi...
Var det barnen som lekte den med båten?
Nej, barnen fick inte vara ensam. De var så pass små då, vet du. Det var ju Kajsa och Olof. De var ju... Ja, de var ju inte mer än 3 och 4 år då. Så de fick inte vara ensamma i båten. Men de fick följa med i förut någon gång till någon ö, minns jag, hela rasket då och badade också. Det gjorde vi. Jag hade med oss matsäck. Jag tror jag hade med oss middag till och med. Vi var ute, var en söndag minns jag i synnerhet. Då var vi nog ute hela söndagen. Det var hemskt skönt och man kunde ligga och sola sig. Det var riktigt härligt sommarväder.
Lärde du känna människor där?
Ja, grannarna omkring där.
Hur
kände vi ju... Ja, de bjöd på kalas och vi hade väl kalas hemma. Jag minns när Bengt fyllde 30 år, det var han fyllde ju mitt i midsommar. Då bjöd vi grannarna på sådär lite gående bord. Jag vet, nej det var inte, det var väl alldeles... Han är född den 25, så måste ju vara på midsommardagen. För då var ju midsommar alltid 24-25, numera är det ju lite flytande. Då bjöd vi dem och då hade vi dukat bord ute så. Då kunde vi fick gå och ta väl bordet och sätta sig var de ville där. Ganska stor fruktträdgård hade vi där också. Och även en del land. Så brukar korna gå i en hage utanför. Jag minns min svägerska, hon var rätt förgrymmad på de där korna. För då kom de klockan 5 på morgonen och ställde sig vid grinden. De ville bli mjölkade då. Och då var en kosinne som stod och skrek hela tiden. Så inga, hon väcktes ju alltid. Och hon hade ju rätt små barn då, så att hon hade kanske inte fått sova så långt. Hon var så förgrymmad på den där kon som stod och skrek.
Vem mjölkade korna?
Bengt skötte det. Ja, jag gjorde inte det där.
Du har aldrig gjort
det? Jag hade en dräng också då som skötte hästar. Men Bengt mjölkade för det mesta själv. Jo, när vi bodde i Sörmland, i Gåsinge, då mjölkade jag korna.
När var
ett
det?
Tag. Ja, det var... Vilket år var det? Sandtorp heter det förresten. Det var 51. 51 till 54. Eller 53 kan jag säga. 3,5 år var vi där ungefär. Och då började ju Bengt jobba på en Modins i Uppsala. De säljer lantbruksmaskiner och sånt. Så då var jag ensam på gården med ungarna.
Och då hade du hur många barn?
Då hade jag allihop utom yngre. 6 stycken. Olof gick i skola inne i Gnesta. Gick i realskola där, så han tog realen där.
Och Kajsa?
Kajsa, hon gick i skolan där ute, Solviks skola. Och sen kom hon, högsta klassen, och var i Skeppsta. En bit längre bort, men då, genom att hon hade astma också. Hon fick ju astma när hon var 7-8 år var hon och fick astma. Och genom att hon var rätt krasslig då, så fick vi ordade kommunen att hon fick bo där nere hos en familj nere i Skeppsta, för det var väldigt långt från oss till Skeppsta skola. Och det gick ju inga bussar som passade inte, utan då måste hon inackorderas där. Olof med bodde där ett år, minns jag. Fast han for till Gnesta då, hon for till den där skolan. Eller gick. Han åkte väl buss. Bussen gick ju inte upp hos oss, för att vi bodde så pass långt ifrån landsvägen, så det var för långt att gå helt enkelt när man hade svårt att andas. När det var hemskt kallt så var det ju rätt besvärligt för henne. Liksom när det är mycket varmt så mådde hon inte bra heller.
Berätta om de andra barnen.
De andra barnen, de gick väl i... Gunnar gick aldrig i skola där nu, men det var Anders och Rolf. De gick i Solviks skola. Tog man i 20 minuter i skolan, och en lång backe de skulle gå ner för. Väldigt lång backe, och den där var ganska besvärlig ibland på vintern, och det blev isigt i den där. Det var inte så roligt. Så minns jag på... När inte Bengt fanns där, då körde, när jag skötte mjölkning, då körde de ner, innan de började skolan, så körde de ner mjölken till mjölkbordet. För det fanns inte upp hos oss, utan det fick man ju köra ner till den andra vägen. Då körde de det ibland med en gumse vi hade. Nej, inte gumse, det hade vi ingen, utan en tacka. Vi hade några får nämligen, vi hade 12 får, 12 tacker tror jag det var, 10 eller 12 tacker. Och den största tackan tog de och spände framför en sån här liten kolryss som barn hade fått, en barnkolryss. Och där satte de 50 liters flaskan i. Och så fick jag gå före dem och då fick jag locka det där. Annars så gick det, jo vi hade en, inte gubbse heter de, vad heter de? Vad heter handjuret?
Bagge.
Bagge, ja. Vi hade en bagge. Och den, det gick ju så här knyckigt då, men det gick i alla fall framåt när någon gick före och lockade med en hötapp eller en kolrot eller vad han hade. Men annars så nekade baggen att gå. Men det där tyckte de var väldigt spännande, att köra ner mjölken där. Det gick rätt bra i alla fall det.
Med så många barn, Britta, fick de hjälpa till hemma?
Ja, det fick de allt göra. Visst fick de hjälpa till med att bära in bi, och de hjälpte ju till i lagen också. Det gjorde de. Och jag visste, vi hade råttor i lagen där också. Och Rolf brukade ju, han hade ett luftgevär, han stod och sköt dem där ibland. Och ibland slog han väl ihjäl dem. Men en gång kom han in och var så olycklig. Då hade han stått där, var ju rätt mörkt. Vi hade ett sådär förfärligt fin strålande belysning i lagen. Då hade han väl trott att det var en råtta, och då var det en igelkott som hade kommit in i lagen. Men han hade väl inte slagit ihjäl, men han hade... Jag vet inte om Gunnar var med, han var ju väldigt lik, men han var väl också med kanske. Då i alla fall Rolf, han var väldigt sådär pigg. Han kröp under, för hönsen brukar krypa under en lada som var i änden av ladan där. Där vi hade hön, en loge där. Och hönsen brukar krypa under och lägga ägg där. De värpte inte där de skulle värpa, utan de gick ju lösa och fritt omkring där. Och då brukar han gå och leta efter ägg. Hade han krupit under, det var så här högt ungefär, så det gick att komma under golvet där. Då hade han hittat en räv där under, en död räv. Den hade naturligtvis gått och smugit efter kanske ägg, det vet jag inte om de äter, men det gör de väl om de är hungriga. Och höns då förstås, knipas en höna. Och då kommer ungarna upp då en lång rad, och han bär den där räven på axlarna. Jag undrar, jag fick se han bar någonting, men jag tänkte, men vad i hela världen går han och bär en hund på axlarna? Vi hade ingen hund då. Bär han en hund på det? Vad har han kommit? Det var en räv! Mycket fin räv! Jag begriper inte att den inte hittade ut när den hade hittat in. Men den, när den hade krupit in kunde man ha krupit ut på samma sätt. Men den hade inte fastnat någonting heller, tror jag. Den var så vacker så det var väldigt fin, och svansen tog vi vara på. Den sydde jag ett pannband till Rolf, och så satte vi fast svansen där som en indian eller Davy Crockett mössa eller så att säga. Sydde ett par byxor, indianbyxor åt, för han lekte ju indianer också då. Kom ungar ifrån granngårdarna, de hade väldigt roligt där uppe på lagårdsskullen då. Och gjorde väl lekstugor under uppfarten till skullen, och de hade allt möjligt. Jag visste nog inte allt vad de hade för sig där nere alla gånger. Någon red på ett par tacker, minns jag, Anders och Rolf. Och så var lärarinnan hemma hos mig en dag och tittade, och hon höll på att skratta ihjäl sig, och såg ungarna kom på tackerna där, för det gick ju inte knyckigt. De var inte så förtjust att ha någon på ryggen inte. Det såg verkligen dråpligt ut. Och där fanns det väldigt gott om skogsfågel. Det var verkligen liv i de skogarna, och rådjur och vad var det? Såg tranor, såg jag en gång, som gick på en äng där nere. Huset låg lite högt på en kulle, så man hade en väldigt fin utsikt. Och gökar kunde man höra från tre håll på en gång. Och en sommar som var väldigt skönt väder och sådär, då satt vi ute åt frukost, minns jag alltid, under ett äppelträd. Dukade jag, då satt vi åt. Hemskt goda äpplen på det där. Det var sån där astrakanträd, ja. Låg i gräset och äpplen, vet du, såna här röja, riktigt röda med klara fläckar i. Härligt. Man kan plocka direkt i gräset och så äta. De var goda. Finns inga så goda äpplen som de man tar på backen själv då, som är alldeles har fallit ner under natten.
Hade du någon köksträdgård?
Det var inte mycket. Det var väldigt lite där. Det hade jag inte. Nej. Jag hade inte tid med det egentligen. Det räckte till ändå. Men sen som sagt hade vi några får. Och till slut fick vi ju sälja de där fåren då när vi skulle flytta därifrån. Men vi hade en tacka kvar. En tacka. Hon fick trillingar. Och då var jag väldigt bekymrad, för den där tredje lammungen, den fick ju ingen mat. De andra två var mera, de var först fram och fick dem åt sig mätta. Sen den tredje stackaren kom, fanns det inget kvar. Så den såg synklig ut, den gick kutrygg, och jag ringde till en bekant som hade, han bodde på Herröckna festen. Det var Svenska Fåravelsföreningens försöksgård. Så han hade massor av får där, och han begrep sig på det. Jag ringde och undrade, vad ska jag göra med den stackars lammungen som inte får någon mat? Ja, köp samma sort som man köpt åt småbarn, för jag kom inte ihåg vad det hette. Det var någonting man skulle blanda ut. Det var något pulver man skulle blanda ut med vatten. Ja, jag gav lammungen i en pilsnerflaska, fick en sån där. Satte en napp på, och den åt med förtjusning. Sen höll jag på att inte bli av, men den lammungen hade vi kvar till allra sist. Den hade ju blivit vuxen. Och det gick efter mig när den var vuxen också, skulle ha sin flaska. Det bodde i vedboen uppe, vi hade vedbo på baksidan av huset då. Och där bodde den på natten. Den ville ju förresten, hade jag dörren öppen så gick den in och kom in också och låg i sängarna ibland. Men det var inte så lyckat, för den släppte sina bönor lite. Och drog ner radion en gång, så det var en himla skräll. Men jag behövde bara gå ut på trappstenen och ropa på den där. Den där tackade, det var en tackade, ja. Prickan tror jag hon hette. Ungarna döpte trillingarna till Prickan, Kickan och Sickan tror jag. De hette de där. Och Prickan hade vi kvar, och man behövde bara gå ut och ropa på henne och säga bää. Då kom hon som ett skott och trodde hon skulle få sin... Fast då var så stor så hon betade ju. Men det var ju inget roligt att ha blommor där, för de gick ju åt av varenda knopp om man inte passade. Knopparna, de knoppar de. Jag hade lite tulpaner, ja, varenda knopp gick de åt. Och betade av förstås.
Annars hade du en god träning i att sköta barn, ja, när du fick det här på.
Det hade jag ju.
På vilket sätt skiljer sig din tid som mor, och om du jämför med Kajsas småbarnsperiod, när hon hade småbarn?
Kajsa, dottern menar du? Ja, hon hade ju bara en. Hon har bara ett barn. Ja, vad ska jag säga det? Hon har ju aldrig, de har ju alltid bott i samhället. De har bott i Hallstahammar, så att det blir ju lite annorlunda. Hon hade ju alltid Mia med sig. Hon gick ju husmorskola där, och där hade hon Mia med sig när hon var liten. Och när hon inte kunde ha henne med, då lämnade hon bort henne till några vänner som hon var hos då. Men jag hade ju alltid ungarna omkring mig. Vi bodde ju alltid långt ut på landet. Långt ifrån staden. Närmaste samhället där i Sörmland, det var ju Gnesta, och dit var det nästan 3 mil. Och vi hade ju ingen bil. Jo, vi hade bil ett tag. Vi hade en sån här A-Ford. Och där plockade vi en gång in 11 personer. Mina svärföräldrar var med, och med barna då. Och jag tror någon hund var med. Och vi skulle se hur många som rymdes i bilen. Och det gick in 11 stycken. Sån här kupé då. Men det gick bra. Sen hade vi en sån där EPA-traktor som man säger. Det var ju hälften av en bil kan man säga. Det hade vi ett tag. Sen var en gammal gubbe där som bodde ännu längre in i skogen. Han kom alltid till oss och hämtade ägg och mjölk. Första gången jag såg gubben, då trodde jag han var riktigt i gungan. För han gick så, hade käp och cykeln, så såg han lite så där vinglig ut. Men det var ju inte så, där såg han ut jämt. Och så hade han ett rakben, så han kunde inte böja på det, utan det var lite stappligt. Men gubben var väldigt... Han var väldigt förtjust i barnen, för de var snälla mot honom. Annars andra grannarnas barn omkring och bara retas med honom. Skrek fula ord åt honom. Var inte snälla vid en. Men Kajsa och han, de kom väldigt bra omsams. De gick ut och plockade bär i skogen tillsammans. Och det satte han väldigt värde på, att Kajsa var snäll emot honom. De var aldrig retsamma och elaka mot honom, våra ungar tror jag inte. Var de inte. Så kom han in då. Så satt vi, brukade komma en... handlare på omkring en sån där varubil, inte så stor, men han var ifrån ett ställe som heter Ulstadal. Då fick man ringa dagen innan och säga vad man ville ha. Eller hans fru brukade ringa och höra om man ville ha någonting den här veckan. Och skrev hon upp, och sen kom han dagen efter. Men ibland fick man ju vänta på den där armakan. Och det var Nilsson uppe, Nilsson heter gubben. Han skulle ju också ha lite saker, potis skulle han ha ibland, sa potis. Han skrev upp dem, men han kunde inte stava så vidare bra alla gånger. Och då satt vi väl och väntade till hon var 12:30 på natten innan den stackars karn kom. Då hade han varit ännu längre in i gårdar som nog långt in i skogen, vet du, en vid varje väg ungefär, så det var ju förfärligt insödande. Hade han startat klockan, ja, han startade väl vid 6-tiden på morgon och fick vara upp en bra stund innan för att packa bilen då. Så det, han var ju alldeles slutkörd, han fick sluta med det där sen. Men jag minns då, vi satt Nilsson och jag, vi höll ju på och somnade, vi drack, jag kokte kaffe ett kör och vi drack och vi satt och pratade. Vi satt ju halv, vi trodde det stackaren hade kört av vägen eller något, men nej, då kom han äntligen och var närmare halv ett, så då fick man handla då på natten. Oj, 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 ja. Och en gång gick det sånt här islopp eller ja, det var väl orienteringslopp som gick förbi där, bil, och det var rena isgatan. Det gick upp och så förbi vår gårdsplan runt lagershörnet, och sen var det en förfärlig krok i skogsägen, så låg en stor sten där. Och varenda bil nästan så smällde de in där stenen, puts, men det var ingen som blev stannade, utan det gick vidare. Och det var rena isgatan. Så jag sa, hur ska de kunna köra här nu? Men de hade väl nabbade däck och sånt. Men det. Man hörde hur det small i den där stenen varenda gång. Ja, det var ruskigt. Och det gick ju i mörkret, det gick ju på natten. På kvällen satt vi och stod och tittade på ett tag i vägen. Sen hörde vi, gick vi in, för det var ganska kallt. Det var verkligen. Men det var ett trevligt ställe, fast det låg ju lite för långt bort. Så att man... Och så var det lite syföreningar fanns det ju många i socknen. Jag tror det fanns 6 eller 7 syföreningar. Och kyrkoherden skulle vara med på alla, han förstås. Han hade ju jobb. Så jag var med några gånger där också. Och de var uppe hos mig. Ett par gånger.
Hur kom de till dig?
Ja, de åkte väl bil en del och en del grannarna gick väl. Ja, det är ju inte så långt.
Och då bjöd man på kaffe och...
Ja, kaffe och kakor. Bullar. Kyrkoherden ska ju läsa högt och allt det. Det hör ju till såna här kyrkliga syföreningar och vad det heter. Ska han ju läsa högt ur någon god bok? Jag får tro vad han läser för något. Men jag minns att jag gjorde mig fasligt besvär. Jag klädde om en krona jag hade. En sån här gammaldags järnkrona med en innerskärm med siden. Och den var så ful och trasig, så jag tänkte att jag måste klä om och ha lite snyggt när de kommer hit. Så det satt jag klädde om. Den kronan har vi väl kvar än, men nu ligger den bara på vinden. Den är väl rostig som sjutton. Men Bengt gjorde i ordning den en gång. Han strök på någonting sånt där svart färg. Så den blir riktigt snygg.
Och framför dig har du en lampskärm också som du håller på fixar upp.
Det ska väl bli lite snygg också småningom. Det är väldigt roligt att se lampskärmar, tycker jag.
Ja, du har en här i rummet som du också har just nu. Har du flera?
Nej, jag har faktiskt inte. Jag har ingen nu som jag har gjort. Jag gjorde andra små saker i samma teknik. Jag gjorde ett par askar liksom. Som små, ja, vad ska jag säga, ungefär som en sån där någonting med lock och grejer. Det har jag gjort. Och såna här små lampetter har jag också gjort.
Vad tycker du är roligast att handarbeta? Sticka eller virka?
Nej, sticka virka. Ja, jag tycker inte det är tråkigt, men det går så hiskligt långsamt. Man blir aldrig färdig någon gång. Jag är inte särskilt snabb, det kan jag inte säga. Nej, jag tycker ibland får jag för mig den där kudden har jag ju sytt. Den där gula där. Den har jag sytt. Jag tycker det är skojigt att göra så. Och så den där tavlan bredvid klockan har jag också sytt. Den där med humleblomster. Jag tyckte de var så söta. De hade, ICA-kuriren hade de 3 olika blommor. Jag sydde en tavla med Linnea till Gunnar och Eva när de gifte sig. Och så den där köpte jag också. Så fanns det bokklockor att möta. Det är inte värt att ta på sig för mycket heller. Det får ju vara lagom. Men det, jag tycker det är roligt att sy sånt där. Men det får inte vara jag vet inte, korsstygn är jag inte trakterad av. Nej, inte korsstygn. Helst skälkstygn eller kedjesöm tycker jag. Den där är syd mest i kedjesömmen. Och så är det knutar. Förskräcklig massa knutar. De är inte så skoj alla gånger. Då såg jag i sista Hemmets veckotidning var det en kudde och en löpare som var maskrosor på. Men de var väldigt naturliga. Mm. Naturligt gjorda, så jag tror jag ska skicka efter en sån. När jag blir färdig med det här. Jag lär ju få göra färdig de här lampskärmarna först och främst.
När barnen var små, sydde du mycket då? Åt dem?
Ja, jag sydde väl lite grann, men det vart inte mycket. Det vart inte. Jag sydde en fin examensklänning åt Louise, minns jag en gång, just där i Solviks skola. Den var hon väldigt, väldigt stolt över. Hon tyckte den var så fin. Så det var med puffärmar och så var det volangkjol i olika order. Och när hon var lite mindre minns jag sydde, ja då sydde jag åt båda flickorna röd och vitrande klänning. Kajsa fick, det var bomullstyg bara, smalrandig röd och vit. Och det var Kajsa, den var lite åtsittande kjolen härifrån, så var det knäppning hela ryggen, det var ju inte så vidare. Det var ju lite opraktiskt. Men den sydde jag väl till någon examen också tror jag. Ja, det var nog någon slutade skolan där. Kajsa gick ju på Väddö folkhögskola sen. Och sen har hon ju gått till Sandviken på den där internat. Föreståndare inne kursen. Ungefär samma som ekonomissa.
Annars blev mycket av barnen ärvda utav varann.
Kläder, ja. Ja. Jo, det har vi ju fått göra. Skor. Fått kläder och sådär. Ja, skor, det är lite olika. De mesta slet de väl ut egentligen. Något kunde de väl ärva, men man ska ju egentligen inte, för de går ju, var en går på sitt sätt, så man ska ju inte låta dem ärva skor egentligen. Men ibland växer de ju så hiskligt fort, så fötterna växer ju så fort på ungar, så armar och fötter upp. De växer förfärligt fort. Sen, det kan vara lite trassligt.
Ifrån Sandtorp så kommer hit. Var det inte så?
Jo, nej. Från Sandtorp?
Ja.
Nej, då kommer vi till Uppsala. Då byggde vi en villa utanför Uppsala, i Brunna heter det, ligger åt Enköpingshållet. Där byggde vi en villa, för Bengt var ju hos Modins då. Så där bodde vi, ja vad var det, vi kom dit före jul, 53. Sen flyttade vi, 56, ja vi bodde där i 4 år då. Vi bodde över sista sommaren bodde vi på ett annat ställe närmare Uppsala. Men sen därifrån kom vi ju hit. Först höll vi på att hamna i Norrtälje, men det gick om intet. Så sen kom vi hit då.
1957.
Ja. 57, ja. Det blir 23 år nu i april. 23. Så länge har vi aldrig varit på något ställe. Ett tag var det år och flytt. Jag höll på att bli vansinnig. Jag håller på att packa Bengt. Vi bodde i Närke ett tag. Det var bara ett år, där var han lagårdsskötare. Och där hette varannan ko Britta. Det var roligt som allra helst. Han var anställd hos prästgårdsarrendatorn där. Jo då, det tyckte jag var lite förargligt att halva besättningen hette Britta. De kunde hålla hatt med andra, det var rätt många kor. 30-40 kor tror jag. Där hade vi ju vi flyttade in i en alldeles nybyggd villa där då. Det var mitt på slätten, du vet, Närkeslätten, man såg ju hur långt som helst. Det trivdes de med, men jag tyckte inte om det. Platta vägar, man skulle cykla. Aldrig att man fick ju bara vila sig, utan det var bara att trampa det då, platt slätt. Inte bara någonting. Men däremot då när vi bodde i Västmanland ett tag i Riddarhyttan, där var det ju så här istället, berg- och dalbanan. Då var vi ute och cyklade i 4 dagar tror jag. Vi cyklade, det var på semestern. Cyklade upp till Kopparberg, 5 dagar var det borta. Och det var ju Där var det hemskt vackert. Små sjöar och tätt. Låg tätt med sjöar, mindre sjöar. Och så var det sådana här rena berg- och dalbana. Så man orkar ju inte trampa upp för, fast man ju var betydligt yngre. Men det var för jobbigt för benen.
Hade ni då, barn med er?
Nej, vi hade inga barn med oss då. Vet inte, ja, de var väl hemma hos mina föräldrar då. Någon var väl hemma.
Hur övernattar ni?
Så ni låg på något vandrarhem. Eller vi, det finns ju alltid rum, vet du, så där som man kan hyra. Som man kan hyra över natten. Det gjorde vi. Vi hade inget tält med oss. Vi hade ytterligt lite packning. Vi behövde ju inte släpa med sig någonting just när jag sa, ska vi inte ha med oss mer? Nej, vi ska inte ha med oss. Vi hade bara lite grann. Så åt vi ibland. Vi hade väl något spritkök med oss så vi kunde koka lite potatis och sånt där kött. Så man en korvbit och sådär. Det är mycket enkelt. Det var ingenting. Inte. Och några extra kläder skulle vi inte ha med oss. Nej. Vi hade väl några regnplagg med oss om det behövdes. Men det var faktiskt fint de dagarna. Och det var hemskt. Ja, det var skönt att cykla. Det var också. Där skötte han ju i Riddarhyttan, det var Forsgård heter det. Där skötte han ju, var han ju lagårdsföreståndare eller vad heter det nu, lagårds. Ja, han var chef i lagården i alla fall. Hade två, tre mjölkerskor under sig. En som hette Julle, Brita hette hon Julle. Och karnan var lång och smal, hon var liten och trill och såg för tråkigt. Våra unga var lite för grymmare på tanten Julle, för hon tvingade dem in i söndagsskola varje söndag. De bodde, det blir ju lite hoppigt det där. Nej, menar jag. Nu var jag i Riddarhyttan, men ska jag då, ska jag säga ett minne som särskilt sitter kvar i, eller en sak som särskilt, är den på nu?
Mm.
Sak som särskilt sitter kvar i mitt minne ifrån början av 20-talet på Mackmyra. Jag bodde hemma ännu. Det var att vi varje juldag var bjudna till major Klingbergs på Mackmyra herrgård. Och då var vi bjudna hela familjen med gäster och allt. Så det kunde bli, hos oss kunde bli ända till 10 personer. Då åkte vi upp i en stor vurst. Det var en jättestor vagn, en jättestor, och den var satt på medar på vintern. Det var långa säten längs efter vagn, så man kunde få rum väldigt många innan, så ett par på den led. Och där hade vi alltid väldigt trevligt hos majorens. Först fick vi vanliga julmiddagen. Skinka, lutfisk och gröt. Och sen blev det nötter och snask och sånt där. Och så var det alltid jullekar. Bland annat hej tomtegubbar. Och då brukar ofta min pappa börja med det. Han skuttade omkring då. Så minns jag att han stannade och bugade för majorens gamla mamma. En tant som satt i en stol där. Hade den där spetsmössa på sig. Ja, hon kunde ju inte springa med. Men hon steg upp och neg nästan sådär. Hon var mycket pigg och glad. Hon skulle alltid sitta med. Ja, det var det. Ska vi sen hoppa till tystningen.
Var det några andra lekar som ni lekte?
Ja, lekte alla möjliga jullekar. Ringlekar och jag minns inte att vi dansade kring julgran direkt, utan vi var uppe i den stora salongen på andra våningen. För det var det största rummet. Där satt vi då och där dansade vi. Olika jullekar. Skepp kom lastat och sånt där. Och Erland Klingberg, han var särskilt pigg och påhittig om alla möjliga saker som han kom på. Vi skulle leka där. Och det där fortsatte även senare år när de firade jul inne i stan. Så blev vi inbjudna. Minst nu vi. Vet inte. Det var några familjer som blev inbjudna där också på julfest. Och det var alltid lekar där med. Ja, ska vi hitta på mer? Vi går över till ordningsskog sen. Det blir ju lite långt skutt förstås. Vi kom till Ånimskog 1940 i Dalsland. Ligger det. Min svärfar köpte en gård där som Bengt skulle flytta om. Och där var det ju mycket nya saker som jag aldrig hade varit med om. Bland annat hade de slutet av januari brukade de ha lakekalas, för då gick laken till och då fångades den under isen. Sattes ner lakestruta och då var det särskilt festligt. Så jag minns att jag var i granngården och hon hade födelsedag 20 januari och då hade hon alltid en sån där lakefest. Då stod födelsedagsbarnet ute i köket och lagade den där lake. Hemskt god sås, mycket smör i och det var verkligen läckert. Det hörde liksom till. Och det där åt vi och sen hade vi jullekar för oss där. Så vill jag minnas. Ja, vilket trevligt. Och på höstarna. När korna togs in. Då var det flera som ställde till ystkalas. Mjölken var fetast och finast då när korna kom in ifrån grönbetet. Första gången jag var bjuden på det. Det var ute på ett ställe som hette Vingens fyr. En fyr ute i Vänern. En halvtimmes väg hemifrån ungefär och då skjutsade väl jag kom dit, jo Bengt skjutsade mig ner i droska eller någon vagn, vi hade ju hästar och vagn, vi hade ju ingen bil alls då inte, och så fick man ta med sig så mycket mjölk som man tyckte man kunde, bero på hur många kor man har. Hade man 100 kor kunde man ju ta med sig 250 liter, hade man 10 kor, ja då tog jag, brukar väl ta med mig 5 liter tror jag, så var det en lämna som han. Och så tänkte jag, nu blir det väl lyssning då, att man ska gå ut och hålla på med det. Jag hade aldrig varit med om, jag hade ingen aning om hur det gick till. Men när jag kom dit och satt hela köket fullt med tanter som satt och handarbetade där. Och det var ett stort kaffebord dukat med massor med kakor. Så först och främst skulle jag dricka kaffe och äta kakor. Och så, jag hade inga handarbete med mig, inte. Jag hade bara mjölken med mig. Men många satt och handarbetade där. De brydde sig inte om mysningen det minsta. Men jag tyckte det var skojigt att se hur det gick till. Så det var väl 3 eller 4 äldre fruar som gick ut i tvättstugan. För där höll vi till. Man skulle ha... Det var ju all mjölken skulle ju värmas i tvättgryta. Stor sån där gryta som man kokar kläder i. Och sen hälldes den i ett stort bykar tror jag nästan det var. För det var så mycket mjölk hon hade fått tampen. Och sen så hällde man då, den skulle värmas till ett visst gradtal, det kommer jag inte ihåg vad det var nu, jag tror det var 35 grader eller något sånt där, eller bortåt 40 kanske. Och så hällde man i löpe och sen skulle det då stå en halvtimme, tre kvart, och då gick vi väl in och fick en kaffeslurk vill jag minnas. Medan det där gick ihop så det blev som en massa, och sen skulle man skära upp det där i mindre stycken med en stor, kallar det för en träsabel. Och sen togs det upp bitvis då i, man tog klickar med händerna och la i ostkar. Och i, och de var dels var det korgar och dels var det utav trä med utskurna mönster i. Och det var hål för att vasslan måste ju rinna ur. Och det las, då las ostmassan i det, packades ordentligt och så saltade man emellan. Sen fick den där och så var det ytterst, innan man la i massan la man alltid en väl urvriden ren trasa i. Så osten låg in i den där och sen knöts den till eller ovanpå när den var riktigt fullt det där karet. Sen fick det ligga, det fick ligga bra länge innan det var riktig ost. Den måste ju torka och den skulle vändas varenda dag och bytas blöjor på som på småbarn. Byta sån där duk varje dag. Jag hade ett litet, inte så där stort ystkalas, men vi var väl de närmsta grannarna, 6-8 stycken. Så gjorde hemma i mitt kök, vi hade ett väldigt stort kök. Och jag hade riktig löpe som jag hade gjort i ordning av löpmagen på. Jag hade slaktat en gödkalv i den där vevan. Tog man reda på det. Ja, man gjorde ren löpmagen ordentligt först och så la man den i. Jag hällde på både konjak och ägg och... Jag fick ett recept av en kusin till Bengt. Hon hade fått recept av sin mamma. Annars la man det ju bara i vatten. Men man ville ha lite mer smak, då kunde man ha det. Så jag tror jag hade uppvispade äggulor och lite konjak och så vatten. Det var mer jag kom ihåg. Så fick det ligga i 14 dagar den där löpmagen. Och sen tog man vara på det spadet så att säga som blev. Och det blev löp som man hade i ostmassan. Och då, så sen saltade man ju massan också då. Sen hade jag 4 ostar tror jag. Ungefär 1 kilo varje. Liggande på en hylla i köket, i ett hörn av köket, så de skulle ligga ganska varmt. Och då skulle man byta, vända på dem varje dag. Ja, jag tror i början vände jag morgon och kväll. Och så skulle man byta trasor på dem då. Det blev väldigt god ost. Men det var hemskt roligt att göra ost. Men särskilt billigt kan man ju inte säga att det blev. Det tror jag inte. Det blir inte billigare än att köpa egentligen, men det var ju en helt annan smak. Det blir ungefär som svesiaost, den där små pipiost. Och sen tog man vara på vasslan och kokte ihop det så det blev med smör. Och det gick bra 2 gånger tror jag, men det gick det bra. Då fick jag riktig mesost. Men en gång då tror jag höll på att koka i 2 dagar, det blev ingenting ändå. Jag vet inte vad det var för fel på mjölken. Det var rätt sent jag hade gjort det den gången, så det är möjligt att det inte var något sånt där ämne i.
Sent
för det blev
året.
Ingenting.
Sent på året?
Ja, det var sent i november vet du, men annars tar man ju in korna i början på oktober. Eller mitten, det var ju lite olika höstarna var. Men det var bland det roligaste jag var med om, så är det ysta. Det var verkligen skojigt.
Med smör, man kokar då?
Man kokar in vasslan, ja, men man får ju stå och röra in för den bränns ju ved. Det kokte jag på spisen i en stor gryta, men får man ju stå och röra ett kör för det fastnar ju. Då kan ju smaka vedbränt, det blev inget vidare. Och en gång fick jag ordentliga små mesosta, eller mera mesmör kan man väl säga. Men det var stora sockerkristaller i dem, jag vet inte varför det blev så. Det var som riktiga, ja, sockerkristaller måste jag säga.
Sockret i mjölken då?
Ja, det blev så. Det var riktiga små bitar just nu, men det var ju, gjorde ju ingenting direkt. Det gjorde det inte, men det var inte riktigt så det skulle vara inte. Men en gång fick jag den ordentligt som det skulle vara, minns jag. Ungarna tyckte ju det där var väldigt spännande. Det tyckte de. Ja. Ska vi sen hoppa på. Ljusstöpning var jag med om också någonstans, men det var nog inte där. Det var när vi kom till Sörmland. Då hade de, det var där det var så många syföreningar. Och syföreningstanterna samlades då och stöpte ljus på ett stort ställe som heter Solvik, var vi minns jag ett år. Och det hade jag heller aldrig varit med om.
Hur gjorde ni då?
Ja, vi hade, då hade man en sån där hög mjölk, kallas sån där hög smal mjölkbunk. Ja, du kanske inte vet alls, har du aldrig varit på någon gård, så du har ingen aning om vad som går till med eller vad som fanns på. En hög smal sån där, jag tror vad den kallades. Jag tappar, men där hade man, hade hon ost säger jag. Ljusmassan. Och det var ju paraffin och så smälta gamla ljusstumpar. Så var det vatten, varmt vatten under. Och då fick vi sitta och fläta vekar, vill jag minnas. Hon hade inte färdiga, utan vi satt och flätade utav ljusvekegarn. Så hängde man upp då på smala stickor, 3-4 stycken. Det kan vara, ja, 3-4 decimeter. Och så fick man doppa och doppa och doppa. Jag kommer inte ihåg hur många vi hade, men det måste vara bra många. Så hängde man då emellan 2 stolar. De där stängerna. Eller stickorna var det ju snarare. Det var inte stänger, det var tunna stickor. Ungefär som de med blomkrukor. Det stötte. Och fick bara hålla på och doppa väldigt länge. Det var väldigt noga att det inte fick öppnas någon dörr så det blev drag. För då blev ljusna krokiga och kumvuktiga. De ska vara släta fina, så fick man ju dra efter så här ibland för att känna att de blev släta och jämna och fina. Det var väldigt skojigt också. Det var det. Ja. Stäng av ett tag så.
så flyttade ni till Mackmyra?
Vi flyttade till Mackmyra 57, ja. Och då var Bengt traktorkörare här först i några år. Och sen frågade Karl om jag, han tänkte han skulle köpa in får. Frågan om jag ville sköta om dem. För vi hade ju haft lite får i Sörmland, fast jag hade inte skött dem så mycket. Vi hade bara haft 10-12 tackor där. Men, och det var väl 59 tror jag. Eller var det 58 kanske det var. Då köpte han 20 tackor i alla fall. Så de fick jag sköta om. De hade vi nere i lagon, för då hade väl kor kvar då först. Så de var i halva lagon dessa får. Och det var ett förfärligt jobb när jag skulle klippa dem första gången. Jag hade ju aldrig klippt några får förut. Men jag hade en maskinsax, en stor en som vi lånade inne på Lantmann eller var det var någonstans. Bengt lånade, hyrde den. Ganska tung sax. Men barnen fick hjälpa till. Vi fick lyfta upp tackan på ett bord. Ett ganska högt bord. Och så höll barnen i dem, höll i bena på dem. Hon inte skulle sprattla för mycket. Och jag klippte så jag var alldeles blöt av svett. Och en del tackor var rysligt lugna och snälla och låg så stilla. Men en del av sprattla på bord. Så man fick blåhålla dem för att de skulle ligga stilla. Så var man rädd, man så klippa dem i skinnet och så att det blödde och sådär. Men det gick ju, det var inte med 20 stycken och det gick ju. Ja, det var värre om det hade varit 100, hade jag aldrig stått ut tror jag. Men sen blev man ju van vid det där också. Så småningom. Sen hade vi en, så kom det en riktig fåraherd och fårklippare hit som jag fick hjälpa och hjälpte honom. Bara, men han skötte klippningen. Han satte tackan på baken bara och så höll han igen med ena hand och så förde han maskin med den andra. Och det gick så lätt som allra helst och de kunde inte komma någonstans. Höll i dem, då satt de på stjärten. Det gick undan ska jag säga. Men det var ju roligt. Då var jag ute och räknade igenom fåren och sådär att det inte fattades någon. Så länge det var 20 så var det ju inte svårt att hålla reda på dem. Men sen köpte ju Karl till. Ja, först kom det väl en sats på 20 till tror jag. Sen köpte han visst 50 på en gång. Men sen när det började gå upp och bli 100 får, då sa jag att nu kan jag inte hålla på länge. Jag orkar inte med mera. Det var för mycket när det gick över 100. Så då fick han ju anställa någon då som skötte dem. Någon annan. Men det var skojigt, det var det. Sen var de ner i, när de vart lite fler, då flyttades de ner i Trösklogen som det hette. Och då var det precis, jag öppnade sidodörren när jag kom ner på morgonen och skulle utfodra dem. Och då reste de sig alla på en gång och sa bäh, det lät som en stor, stor myxa. Det lät verkligen dråpligt. Men det var skojigt att sköta dem, det var det visst. Men det var lite besvärligt sen man fick... han köpte ju en bagge först ifrån Gotland, en riktig gotlänning. Och han var så väldigt glad och tacksam när man stod och kliade honom bakom öronen och var snäll med en. Men vände man ryggen åt den då var han så bister och då så fick man passa sig kvickt att man inte skulle få sig en smäll. Och en gång tänkte jag aldrig på det där. Jag var... hade gett dem, de fick sån här pellets i kraftfoder i häckar. Och då hade alla tackorna gått ut. Jag såg inte vad baggen ur, han gick väl också ut. Men sen kom han in ensam. Och där stod jag och höll på att hälla i ur en hink. Och så fick man ja, med en smäll på baken så jag stod på huvudet ner i häcken. Och det tog baggen. Och så backade igen över halva logen där nere, du vet, den där logen där. Backade och så skulle han komma igen, förstår du, men... och så stod han och piroterade på bakbenen bara, så för dråplig ut. Men det gjorde ju så himla ont, jag stod på huvudet rakt i ägget. Jag fick ju halva ansiktet, var blått på mig. Bengt fick gå sen i flera, ett par veckor och säga, ja det är inte jag, vi har inte varit slagsmål, så. Det är fåren som har gjort det, eller sådär, så. Men som sagt, det var skojigt att sköta på när det var visst, men det fick ju inte bli för många för det var ganska jobbigt, så gick jag och fick ryggskott i också, för jag tog väl i lite för mycket när jag skulle häva fram höet åt dem. Ja. Och då fanns inte några skolbussar och grejer, så barnen, de fick ju gå till skolan. Cyklar hade de väl ganska snart. De kunde ju cykla ner. Vi hade, ja, 4 barn var det som gick i skolan då. Det hade vi. Fick man ju gå upp på morgon. Strax före 6 var det väl. Bengt skulle vara ute 6:30 i jobbet på sommaren. Ofta skulle han ha matsäck med sig, frukost då vill säga. Det var smörgåsar och te. Och ibland när det var riktigt bråttom i skördetiden då fick jag göra ordning middag och cykla ut någonstans på någon gärde där han höll till. Men det var ju roligt. Det var ju bara skönt att sitta ute där ett tag då det var soligt och fint. Och sen trivs jag ju väldigt bra här, för att det var så gott om svamp. I början kunde man ju plocka överallt. Alla möjliga sorter. Inte bara kantareller inte. Och svamp, det lärde jag mig faktiskt själv många sorter när vi bodde nere i Dalsland. För då skaffade jag mig en svampkarta. Aftonbladets svampbok och svampkarta. Och den lärde jag mig många sorter efter. Det fanns mycket svamp nere i Dalsland också. Hemskt gott om kantareller. Då kunde man plocka faktiskt gå ut med en kläkorg och få den full med kantareller. Det minns jag mina svärföräldrar, och vi gick ut en dag. Jag gick ut flera gånger. Kom hem med den full, förstår du. Men det var ju mest kantareller. Det var sånt där gammal skog, så det fanns massor. Och det var inga andra som plockade. Jag plockade dem något, så var det väl kantareller, men det var inga mängder. Och det fanns mycket annat också. Så där lärde jag mig en hel massa olika arter. Och här på Mackmyra finns det ju också gott om. Neråt Gråbo, där gick jag och plockade mycket svamp. Men nu är det så mycket skogfäll där, så det är numera är det inte mycket kvar där. Men då plockade jag massor med Karl Johan och kantareller, smörsvamp fanns det. Men det är inte så mycket nu alls. Det har blivit stora förändringar när skogen fälls då. Trivs inte svampen, jag tänker. Sen var det ju, så byggdes ju kraftverket här nere. Och då var det en förfärlig massa människor som kom hit. Louise var väldigt i farten den tiden. Hon var ju 14-15 år. Hon var i farten och skojade med grabbarna här. Det var en grabb från Borås som pratade så skojigt, minns jag, som hon hängde ihop med ett tag.
När man byggde kraftverket, då måste man ju också bygga den här kanalen.
Ja, det fanns ju delvis ån, men den tömdes ju helt och hållet. Så det gick en dumper i botten där och grävde upp, för det skulle djupgrävas. Så det var nästan torrt där nere då, där Lillo bron var nu. Den byggdes ju också, bron den byggdes ju om helt och hållet. För det var en väldigt ynkligt liten bro där då. Så det gjordes mycket stabilare och bredare också. Men då tömdes ån på vatten, den grenen, så att de kunde gräva i botten. Gick stora maskiner i botten där. De måste ha ett visst djup när det ska vara till ett kraftverk. Så fälldes ju mycket skog. Och kom ju väl ihåg hur det såg ut här nere då när vägen går nu. Det var ju rena betesmarker, för hästarna gick där. Och betade var så fint. Det var bara en smal stig egentligen. Jag gick där då också bortåt där. För det var ju stor skog på andra sidan där dammarna är nu. Där gick man ju också och plockade svamp. Så det är väldiga förändringar där. Men det kanske du aldrig såg. Och det var väldigt vackert. Fint. En fin väg ner. Och det var grönt hela vägen. Och så i hagen här förresten. Där gick man alltid och plockade smultron. Och såna här presskragar var det väldigt gott om. Men sen fårorna kom hit. De gick där och gnagde åt så väldigt tätt inpå sig. Det blev just inga smultron och sånt där kvar. Men svamp växte när de kom ifrån hagen på andra och gick och beta på andra ställen. Då kunde man plocka svamp där väldigt i hagen. Mycket. För då var ju gräset så kort så att det är många de mindre svamparna, de vill ju inte ha så högt gräs, utan de vill ha mera lite mossigt och kort gräs. Det finns ingenting nu, för det inte finns några djur, så finns det ingen svamp. Och vad mycket bort, allra längst bort i parken, var jag plockade champinjoner ett år. Massor, den där gamla iskällan, den där gamla kryptkällan där, vad heter det?
Iskällan. Väldigt stora champinjoner.
Ja, små och stora. Och det var för att fårorna gick där och gödsla. I synnerhet ett år plockade jag då väldigt mycket, men nu är det ju så många som har byggt här omkring, så nu i höstas fick jag just ingenting där. Jag kom dit och det hade gått folk. De har gått där, sa Bengt. Jag såg jag såg sex personer som gick dit igår, sa han. Och det syntes ju stigar, så de har ju allt gått där. Så jag var ju ensam att gå där förut. Det var aldrig någon annan. Johanna Svan brukar visst gå där ibland. Men annars var jag ensam som gick där. Jag kunde ju gå ut på morgon. Så fårorna var bra på det viset. De gödslar och hästarna gick ju också där, så då blir det ju alltid svamp efter när djur har gått. Tråkigt.
Så det låter som om du har trivts på de flesta ställen som du har gått på.
Jag kan inte säga att jag har vantrivs någonstans. Det har jag inte. Fast när jag har bott långt ut på landet, det kunde ju vara lite besvärligt ibland, men det är ju bra när man har barn, de är nyttigare för dem att bo på landet i alla fall än att bo i samhället. Barnen hade ju så roligt på Sandtorp, där hade vi långt till affär och kiosker och allt. Det fanns ingenting i närheten, så det var inte tal om att fara och köpa slask idligen eller sånt där. De roade sig och gjorde lekstugor och de gick ner och hälsade på gubben Nilsson där nere och han bjöd alltid på smörgås. De tittade fascinerade på honom, då stod han och skar limpan med stor förfär och så höll han den emot bröstet och så skar han emot bröstet och så bredde han tjockt med smör på och så en ostskiva på det skulle andas.